så roligt på svenska att få vara här. Så kul, trevligt. Tack för att ni är här. Kvällen blev mycket bättre för mig på grund av det. Förstår ni svenska? Är det sådär? Okej. Ni får hemskt gärna avbryta om jag använder ord eller uttryck som inte går att förstå. Jag jobbar alltså för någonting i Sverige som heter Apologia, Centrum för kristen apologetik. Och vi använder ett motto som vi har lånat från en man som heter Ravi Zacharias. Vi arbetar för att tänkande människor ska tro och troende människor ska tänka. För att tänkande människor ska tro, det är ju evangelisation. Och för att troende människor ska tänka, att hjälpa kristna att koppla på det som Gud har gett oss av tankeförmåga. Och då ska vi den här kvällen ta upp ett specifikt ämne, nämligen har vetenskapen begravt Gud, om naturvetenskap och kristen tro. Och upplägget kommer vara så här att jag kommer ha en presentation kring det här. Och sen ska vi stärka oss med någonting att äta och dricka. Och sen blir det möjlighet för frågor och diskussioner och invändningar. Det finns ju massa saker jag inte har en chans att ta upp på ett sånt här stort ämne. Men så jag ber er att medan jag talar här att komma ihåg de invändningar och frågor som ni får längst vägen. Så kommer det finnas bra med tid att ta upp dem sen. Okej. Har vetenskapen begravt Gud? Väldigt många människor tänker att det är på det sättet. Man tänker så här att relationen mellan kristen tro och naturvetenskap, det är som en boxningsmatch. Den har pågått jättelång tid, i mer än 1000 år. Och till att börja med så låg Gud ganska bra till. Han klarade sig relativt bra. Men de sista 2 åren så har den här matchen gått väldigt dåligt för Gud. Och i verkligheten så är Gud knockad. Han ligger utslagen. Och vetenskapen har vunnit över Gud. Det där är en föreställning som väldigt många i vår kultur har. Och som en hel del kristna har också, känner en viss oro inför. Det är inte så bra om det skulle vara på det sättet. Nej, det vore verkligen inte bra. Därför att man måste bara älska naturvetenskap. Det finns ingen väg undan. Man måste älska naturvetenskap. Alltså det som naturvetenskapen har gjort genom att förstå den fysiska världen och sen att vi har fått tillämpningar i teknik och i medicin har fullständigt revolutionerat människans liv. Vi njuter ju varenda sekund av vår tid av vetenskapens insikter. Här sitter vi i ett varmt skönt hus, upplyst. Ni tittar på en PowerPoint-bild. Ni har en mobil. Vi tänker på medicin. Vetenskapens framgång är helt fenomenal. Dessutom är det ju så att naturvetenskapen, i alla fall inom vissa delar, har en unik bevisförmåga. Den är mer exakt och i högre grad kontrollerbar än andra kunskapsområden. Man kan göra experiment, man kan undersöka, man kan kontrollera. Så det är klart, om det är ett problem mellan kristen tro och naturvetenskap, då är det ett jättestort problem. Därför att naturvetenskap är så framgångsrikt och har en så pass hög grad av bevisförmåga. Ändå är det precis det här som vår kultur säger. Sam Harris har sagt så här: konflikten mellan naturvetenskap och religion är oundviklig. Den går inte att komma undan. Tar du religion, och han tänker framförallt på kristen tro, tar du det på allvar så får du förkasta naturvetenskap. Tar du naturvetenskap på allvar så får du tyvärr förkasta religion. Lawrence Krauss, en av världens ledande kosmologer, han har sagt så här: alla naturvetenskapsmän bör vara militanta ateister. Så, om du är naturvetare så bör du vara militant ateist. Var kommer den här föreställningen ifrån? Ja, historiskt så går den tillbaka till framförallt två böcker som har haft enormt stort genomslag. Det första är en bok av en man som heter John William Draper. Historien om konflikten mellan religion och naturvetenskap. Där han driver tesen att det har hela tiden rått en konflikt där kyrkan har stått emot och hindrat naturvetenskapen. Kyrkan, citat, utgjorde ett hinder för den intellektuella utvecklingen i Europa under mer än 1000 år. Så kyrkan har bromsat och bromsat och bromsat, och så till slut så har liksom vetenskapen ändå slått sig igenom. Ännu större genomslag fick den här boken. Båda kom ut i slutet på 1800-talet i USA. Översattes till många språk. Jag har hittat dem på antikvariat på svenska. Det här är Andrew Dixon White. Han skrev en bok som heter Historien om kriget mellan vetenskap och teologi. Det har rått ett krig. Och som väl är så håller nu vetenskapen på att vinna över teologin. I Sverige så har de flesta fått lära sig att kristendomen hävdade att jorden var platt och att den kristna kyrkan hävdade att jorden var platt. Det vet nästan alla svenskar, för det har man fått lära sig i skolan och det har stått i tidningar och så. Var kommer den idén ifrån? Den kommer från de här två böckerna som påstår att kyrkan hävdade att jorden är platt. Stämmer det? Nej, det här är ren mytbildning. Den kristna kyrkan har inte hävdat att jorden var platt. Så här är det. Att från 400-talet före Kristus så har de goda grekiska filosoferna och tänkarna redan räknat ut att jorden är rund. Och det finns ingen diskussion om det efter 400-talet före Kristus. Det vet man i världen runt Medelhavet. När den kristna rörelsen växer fram, man vet att jorden är rund. Och den kristna rörelsen accepterar förstås att jorden är rund. En engelsk munk och teolog med stort genomslag som heter Beda den vördnadsvärde på 600-talet säger: vi kallar jorden ett klot. Den är som en cirkel. Men inte cirkulär som en sköld, utan snarare som en boll. Det är inte bara att den har den här formen, rund som en sköld, fast den kan ju fortfarande vara platt, utan den är som en boll. Medeltidens främsta teolog Thomas av Aquino säger: astronomen och fysikern kan båda bevisa samma slutsats, till exempel att jorden är rund. Så det här har varit helt okontroversiellt bland kristna och bland icke-kristna sedan väldigt lång tid tillbaka. Så det är en av de myter som kommer ifrån de här böckerna och som har varit med att skapa bilden av att det råder en grundläggande konflikt. Bland vetenskapshistoriker så är det så att man tar inte de här två böckerna på allvar idag. En artikel som kommenterar de här två böckerna säger: Draper tar sig sådana friheter med historien, återupprepar legender som fakta att han med rätta undviks idag i seriösa historiska studier. Detsamma gäller nästan i lika hög grad White, även om hans imponerande och utförliga fotnoter kan skapa ett vilseledande intryck av noggrann forskning. Okej. Om vi lägger de här myterna åt sidan. Historiskt, hur ser relationen ut mellan naturvetenskap och kristen tro? Låt oss titta på det. Det här är ett akademiskt ämne. Det är en disciplin, vetenskapshistoria. Hur har naturvetenskapen utvecklats? Varför bröt den igenom och hur utvecklades den? Vilka idéer var det som drev fram naturvetenskapen? Om man då läser litteratur om det här, så råder det idag samstämmighet bland vetenskapshistoriker att den kristna tron inte motarbetade vetenskapen utan var inspirationskällan till vetenskapen. Så jag säger James Hannam i sin bok Vetenskapens ursprung. Det mest avgörande var att medeltiden la grunden för den västerländska civilisationens största bedrift, nämligen modern naturvetenskap. Medeltiden, det är ju den här kristna perioden från 500 till 1500 efter Kristus. Där lades grunden. Det är det kristna Europa som lägger grunden för den moderna naturvetenskapen. En man som har skrivit väldigt mycket om det här är en forskare som heter Rodney Stark. Han säger så här. Vad de stora figurerna som involverade i 1500- och 1600-talets vetenskapliga blomstring, inklusive Descartes, Galileo, Newton och Kepler, vad de bekände var deras absoluta tro på en skapargud i vars verk ingår rationella lagar som väntar på att upptäckas. Vetenskapens uppkomst var inte en förlängning av antikens lärande. Den var en naturlig utväxt av den kristna läran. Naturen existerar eftersom den skapades av Gud. För att fullt ut älska och ära Gud är det nödvändigt att uppskatta hans underbara verk. Genom att utnyttja våra gudagivna förmågor av förnuft och observation borde det vara möjligt att upptäcka dessa lagar. Detta var de avgörande idéer som förklarar varför vetenskap uppstod i det kristna Europa och ingen annanstans. Det här är ju väldigt intressant. Alltså det fanns idéer som kom från kristendomen och som inte kom från den grekiska filosofin utan idéer från den kristna tron som var det som gjorde att vetenskapen bröt fram i Europa. Alla de här stora vetenskapliga pionjärerna av Copernicus och Kepler och Galileo och Newton och Boyd, de trodde ju på Gud. Och de såg absolut ingen konflikt mellan sin gudstro och i de flesta fall sin personliga kristna tro och sitt vetenskapliga arbete. Tvärtom uttrycker de ofta att det är just deras kristna tro som inspirerar dem i det vetenskapliga arbetet. Isaac Newton anses ju av många vara den kanske hittills främsta naturvetaren genom historien. Och i inledningen till sitt berömda verk så säger han så här. Och han talar om kosmos och planetsystemen och säger: detta, det mest eleganta system av solen, planeterna och kometerna, kan inte ha uppstått utan designen och kontrollen hos ett intelligent och kraftfullt väsen. Så han refererar helt naturligt i inledningen till den värld jag nu ska kommentera. Den måste ha kommit till genom en intelligens. Jag jobbar mycket bland studenter och befinner mig ofta på universitet. Och då är det ju extra intressant att titta på universitetens historia. Om man då läser akademisk litteratur om det, här är en bok från Cambridge University Press, Historien om universiteten i Europa, så säger man i inledningen så här: universitetet är en europeisk institution. I själva verket är det den europeiska institutionen par excellence, alltså framför andra. Universitetet är en skapelse av det medeltida Europa som var den påvliga kristendomens Europa. Så här är det ju. Universitet växer fram i Europa. Bologna är det äldsta, första universitetet. Sen är det Oxford, Paris och sen fortsätter det att spridas. Var kommer universiteten ifrån och hela den tanken? Det kommer från klostren som hade byggt upp bibliotek, som blivit lärdomscentra där man hade börjat ha disputationer, främst i teologi men sen i filosofi och sen vidgades det, där man ville försöka förstå Guds ord men också Guds värld. Och från klostren så bildades sen universiteten. Det är intressant att se, om man tittar på listor av universitet. Alla universitet före 1500 är universitet i Europa. Notera att det finns förstås jätteviktiga lärdomscentra, skolor i andra tider och andra kulturer, som Platons akademi i Aten. Det finns vetenskapliga insikter i det gamla Babylon eller Egypten eller Kina eller Indien när man har upptäckt någonting speciellt. Men man har inte startat universitet Ett universitet, det är ju en gemenskap av människor. Det finns en sociologisk komponent, man är en grupp människor. Som har som mål att systematiskt utforska den här tillvaron. Universitet och universum hör ju samman som ord. Man vill systematiskt försöka förstå tillvaron, helheten. Och det ska man göra gemensamt för att komma fram till vad är det här för sorts värld. Det finns inte någon annanstans än i Europa. De insikter som man gjorde i Kina eller Egypten eller Babel stannade vid en enskild insikt och sen fortsatte allting som tidigare. Och väldigt ofta så vävdes de in i föreställningar som snarast hindrade en fortsatt naturvetenskaplig utveckling. Till exempel när man gjorde upptäckter kring planeterna, astronomi, så vävdes det in i en astrologisk förståelse av stjärntecknen och deras religiösa betydelse. Och man kom inte vidare i sin förståelse av tillvaron. Då ser ni här Bologna, världens äldsta universitet. Oxford, världens näst äldsta universitet. Och idag det mest prestigefyllda av alla universitet i världen. Nästan 1000 år gammalt. Här har ni vapenskölden för Oxford. Oxford University. Där står det någonting där inne i boken. Så de har en bok där i centrum av allting. Och så står det någonting på latin. Dominus illuminatio mea. Det är citat från Psaltaren 27. Herren är mitt ljus. Och boken är ju förstås Bibeln. Det var så här de tänkte som startade Oxford University. Herren, Israels Gud, Bibelns Gud, är mitt ljus. Om man utgår från den här boken, det är det som är inspirationskällan för att nu försöka förstå den här världen som man tror är skapad av Gud. Det här är kemiinstitutionen vid Cambridge University. Det är förstås inte den ursprungliga byggnaden. Den gamla medeltida byggnaden är alldeles för liten för ett modernt kemilaboratorium. Så man har flyttat det till en sån här 70-tals cementbyggnad. Men man har tagit med sig den gamla inskriptionen som satt över dörren till kemiinstitutionen. Och där står det, det har visst försvunnit en text där. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein, som är ett citat från psalm 111. Att man ska undersöka Herrens verk, och den här världen är ett verk av Herren. Harvard University i USA, det är lite nyare universitet. De har som motto veritas, det betyder sanning. Fast det är inte det ursprungliga mottot. Det ursprungliga mottot såg ut så här. Veritas står det fortfarande i mitten, men så står det någonting runt omkring. Där står det Veritas Christo et Ecclesia. Sanning för Kristus och kyrkan. Ja, ni fattar min poäng. Det är inte så att det råder någon sorts krig mellan vetenskapen och kristen tro. Tvärtom är det så att det var den kristna tron som inspirerade vetenskapen. Och man utgick från den inspirationen. Vad var det för någonting i den kristna tron som gav den här inspirationen? Ja, det var ett antal bibliska perspektiv. Idéer som människor i Europa mötte i den här boken. Och som frigjorde människor att börja undersöka den här världen. Det första var att man på sidan 1 kunde läsa att Gud skapar människan till sin avbild. Och så får människan ett uppdrag. Lägg jorden under er och härska över den. Alltså inta den här skapelsen och råd över den. I kapitel 2 så ska man bruka och bevara trädgården. Okej, så man har fått ett ansvar för den här världen. Man ska ta hand om den. Man ska lägga den under sig. Men för att kunna göra det måste man ju förstå hur den fungerar. Det här är ju en grundläggande kallelse till vetenskap. att lära sig förstå Guds värld för att på rätt sätt kunna härska och råda över den. Man läste att Gud är ordningens Gud, så står det i Nya Testamentet. Gud är inte oordningens Gud, han är ordningens Gud. Därför förväntade man sig att det skulle finnas ordning, regelbundenhet. Man blev inte förvånad när man kunde formulera naturlagar. Gud är ordningens Gud. Då kan man förvänta sig konsekvens och sammanhang i den värld han har skapat. Till skillnad från alla andra folk så tänkte man ju i Israel att Gud är den enda guden. Alla folken runt omkring, och det gällde ju också vid kristendomens framväxt, att då var det ju polyteism som var det dominerande. Man trodde på många olika gudar, precis som våra förfäder här uppe i norr. Om du har många olika gudar, då funkar det så här att folk tänker att bakom ett visst fenomen i naturen finns en specifik gud. Så man hör åskan, aha, det är Tor. Så bakom åskan finns det en gud. Bakom solen finns en annan gud. Bakom stormen finns en annan gud. Bakom havet finns en annan gud. Bakom vinet, bakom kärleken, bakom musiken. Alla fenomen i verkligheten, där finns en specifik gud bakom det fenomenet. Okej? Så då har du massa olika gudar som har ansvar för varsitt område. Men de här gudarna, de strider mot varandra. De luras och bedrar. Det är fullständigt kaos här liksom bortom den här världen. Därför är det ingen som förväntar sig att världen ska hänga ihop. Eftersom varje del av världen är beroende av en speciell gud. Men de här gudarna, det är bara kaos där. Judar och kristna tänkte, nej, det finns bara en enda Gud. Han har skapat himmel och jord och hav och allt det som är. Därför kan vi förvänta oss enhetlighet. Det är inte kaos bortom den fysiska världen. Vidare så tänkte man så här att världen är skapad. Ja, det där låter ju självklart. Men det innebär detta. Grekerna, de tänkte ofta så här, världen måste vara på ett visst sätt. Det finns en perfekt form. Om man försökte sitta vid sitt skrivbord och räkna ut, vad är den ideala formen? Men de kristna kunde inte tänka så, utan de tänkte så här, Gud, han är ju fri att skapa precis vilken värld han vill. Han kan skapa en sån värld, eller en sån värld, eller en sån värld, eller en sån värld. Undra vilken värld Gud skapade. Det kan ju inte jag sitta här vid mitt skrivbord och försöka räkna ut vilken värld Gud måste skapa. Enda sättet att ta reda på vilken värld Gud valde att skapa, det är att ge sig ut och känna och ta på och lukta på den riktiga världen. Och så blev vetenskapen empirisk. Man började göra experiment. Det här är en av de riktigt viktiga stegen för naturvetenskapens genombrott, att man blir empirisk. Och till sist, man tänkte att universum är skapat ad extra. Det är latin och betyder utanför Gud. I Indien så är man ju panteist och man tänker att Gud och världen är samma sak. Därför är världen gudomlig. Då gör du inte experiment med världen. Då mediterar du över världen. Du tillber det gudomliga som är det innersta i världen. I Afrika och Latinamerika så är det många religioner som är animistiska. Man tror att naturen är besjälad. Det bor andar i stenarna och träden och marken. Och man blir rädd för naturen. Men de kristna, de tänkte ju, Gud är den enda vi ska tillbe. Och han är inte identisk med den här världen. Och världen är inte farlig, den är inte besjälad. Så vi är fria att göra experiment med världen. Här är några av de idéer som liksom satte igång vetenskapen i Europa. Så här säger Rodney Stark. Sanningen är den att kristen tro inte alls hindrade vetenskapens uppkomst. Men inte bara det. Kristen tro var absolut nödvändig för vetenskapen. Vilket är anledningen till att den bara uppstod i den kristna västvärlden. Det är ett ganska speciellt citat. Det var inte så att kristen tro hindrade vetenskapens uppkomst. Kristen tro var absolut nödvändig för vetenskapen. Och det är därför som det bara uppstod här i det kristna, den kristna västvärlden. Okej. Om det här nu är vad vetenskapshistoriker säger, varför lever då myten om konflikt kvar? Det finns några olika orsaker. Jag ska se hur många vi hinner titta på. Varför fortsätter den här tankegången att det råder ett krig mellan kristendomen och naturvetenskapen? Varför fortlever den? Det finns några olika sätt vi kan förstå det på. Det första är, det är inte en konflikt mellan Gud och vetenskap eller kristen tro och vetenskap, men det har funnits faktiska konflikter mellan kyrkan som organisation och enskilda forskare och enskilda teorier. Det har förekommit. Den sortens konflikt mellan kyrkan som organisation och tidigare då som maktfaktor i samhället och en enskild forskare eller en enskild teori. Där finns det konfliktpunkter. Och det måste vi erkänna. Och jag ska säga någonting om den största konflikten. Det är konflikten som gäller diskussionen om en geocentrisk eller en heliocentrisk världsbild. Geocentrisk, det var ju det som man ända sedan Ptolemaios och de gamla grekerna hade tänkt. Jorden är i centrum. Geo, jorden är i centrum. Och sen snurrar allting runt jorden. Så tänkte alla. När den kristna kyrkan växte fram så tänkte alla så, de flesta kristna kom att tänka så, det var inget konstigt. Det var liksom standarduppfattningen bland den tidens filosofer och naturvetare. Men så blir det efterhand en diskussion. Det kommer upp en teori, tänk om det är solen som är i centrum. Och jorden är bara en av många planeter som snurrar runt omkring solen. En heliocentrisk världsbild. Det dyker först upp genom Copernicus. Början på 1500-talet. Han ser att det finns saker som inte stämmer om vi har jorden i mitten. Men matematiskt skulle det falla bättre på plats om vi sätter solen i centrum. Han kan inte bevisa att det är så. Han lägger fram det som en teori. Och det är fullt okej. Okay. Det blir inget bråk om det. En man som heter Kepler fortsätter att räkna på det här och kan styrka Copernicus teori. Så lägga fram lite fler belägg för det skulle kunna vara så här att det är solen som är i centrum. Det blir inget bråk kring det. Du får lov att ha olika teorier så länge du säger att det är en teori. Men sen kommer den här mannen, Galileo Galilei. Han är väldigt bright. Han är duktig på många olika saker. Han bygger bland annat ett teleskop. Så han kan se längre ut i världen än man har gjort tidigare. Och han kan bekräfta på flera punkter att Copernicus har rätt. Solen är i centrum och jorden snurrar runt solen. Så han börjar propagera för det. Och då blir det gradvis en konflikt mellan honom och den katolska kyrkan, honom och påven. Och det är en väldigt tragisk konflikt. Kyrkan gör bort sig totalt och vi har lidit av det i 500 år. Det är en viss varning för kristna att ta det lite lugnt med att göra bort sig på det här området. För efterföljande generation under 500 år kan få lida av det. För här är ett område där det faktiskt blev en konflikt mellan Galileo och påven. Vad handlar konflikten om? Ja, om man studerar det här. Så är det så här, det är ju inte en konflikt mellan Gud och vetenskap. Galileo var kristen och trodde på Gud. Alla sidor i diskussionen tror på Gud. Alla sidor i diskussionen tror på Bibeln. Så det är absolut inte en konflikt mellan Gud och naturvetenskap eller kristen tro som sådan och naturvetenskap. Alla är kristna. Utan det handlar om bevisläget. Galileo hävdar att han kan bevisa det, men det kan han inte. Där har Galileo fel. Hans teori bevisas inte förrän Isaac Newton. Och på den punkten har faktiskt kyrkan rätt. Nej, du kan inte bevisa din teori. Han kan nästan göra det. Han lägger fram bättre belägg så att säga än tidigare. Men det är fortfarande så att han kan inte fullt ut bevisa det. Så det är en diskussion om bevisläget för teorin. Så är det en diskussion om bibeltolkningen. Kyrkan har en lång tradition eftersom alla har accepterat Ptolemaios. Så har man läst en massa ställen i Bibeln som ser ut som om jorden står stilla. Det är sådana här poetiska uttryck om att jorden är fast och rubbas inte, så står det i Psaltaren. Har man tolkat det som ja, men det här är i linje med den gamla världsbilden då. Galileo, han är, har faktiskt en mycket sundare hållning. Han säger Bibeln, det är ju inte en naturvetenskaplig manual. Vi ska inte hämta naturvetenskap ur den här boken. Och det, han säger de här väldigt berömda orden. The Holy Spirit's intention is to teach us how to go to heaven, not how the heavens go. Alltså, den heliga andens intention när han har gett oss bibelordet, det är inte att lära oss hur himlakropparna rör sig. Utan intentionen, syftet är ju att vi ska lära oss hur man kommer till himlen. Okej, så det blir en diskussion om bibeltolkning. Hur ska man läsa de här bibelställena? För det tredje så är det en diskussion om kyrkans auktoritet. Och här gör ju kyrkan fel. De tolkar bibeln fel skulle jag säga. Och man är väldigt känslig att man nu blir utmanad kring sin auktoritet. Det här sker ju precis efter reformationen, så katolska kyrkan är sårad och skadad av Luther som har sagt att eller som har ifrågasatt kyrkans bibeltolkning och släppt bibeln fri bland folket. Och nu uppfattar man det som att Galileo går Luthers ärende. När man inte vill böja sig för kyrkans tolkning. Och det som riktigt bränner till i slutet är att det blir ett personligt krig mellan Galileo och påven. Galileo, han är en mycket festlig person. Men också lite högfärdig och dumdristig kan man säga. Så han är väldigt frustrerad av att man inte accepterar hans teori. Och då väljer han att ge ut en bok som heter Dialogen om de två världssystemen. I den boken så är det tre personer som diskuterar den här frågan. Det är en lekman som är neutral och vill ta reda på hur är det egentligen? Är det solen eller jorden som är i centrum? Och sen är det en person man fått mycket fint intryck av som lägger fram Galileos teori. Och den här neutrala mannen övertygas ganska snabbt om att Galileo har rätt. Och så finns det en tredje person som står för den gamla uppfattningen, som står för kyrkans uppfattning. Och den personen ger Galileo namnet Simplicio, den enkle. Den lite enkla här uppe. Och alla som läste boken kunde säga att Simplicio sa precis det som påven sa. Så han lägger påvens ord i Simplicios mun, den enkles mun. Och då kan man säga så här, det är inte så smart att vid denna tidpunkt offentligt håna påven. Så, då måste ju påven rädda sitt rykte. Och då ställer man Galileo inför rätta, man tvingar honom att ta tillbaka sin teori och man sätter honom i husarrest. Och det är klart att kyrkan gjorde fel här. Självklart är det så. Men det är aningen mer komplext än att det här skulle vara någon sorts generell konflikt mellan Gud och kristen tro. Mellan Gud och naturvetenskap eller kristen tro och naturvetenskap. Det var faktiskt så att en hel del naturvetenskapsmän var på vad de menade naturvetenskapliga grunder kritiska mot Galileos teori. Så det fanns liksom människor på båda sidorna här i den här diskussionen. Okej, det är det stora exemplet på en konflikt. Nästa exempel, modernare konflikt, jag ska inte säga så mycket om det, vi kan komma tillbaka till det i diskussionen, är förstås Charles Darwin. Det har inte varit på samma sätt en konflikt mellan hela kyrkan som organisation, men ganska många enskilda personer och också kyrkliga företrädare har förstås satt frågetecken kring och kritiserat Charles Darwins teori. Men långt ifrån alla. Man ska notera att Charles Darwin är begravd i anglikanska kyrkans främsta helgedom i Westminster Abbey i London, inne i kyrkan tillsammans med många av de främsta både kyrkliga ledarna och förstås kulturpersonligheter. Så det fanns ingen principiell konflikt mellan Charles Darwin och den anglikanska kyrkan som han tillhörde. Okej, första orsaken till att konfliktscenariot har levt vidare är att det finns några sådana här individuella konflikter. Andra anledningen är det som man kallar filosofiskt för scientism. Om man gör någonting till en ism, då har man ju gjort en helhetsuppfattning, att det är någonting som förklarar allting. Det har blivit vanligare att man gör vetenskap, science, till en ism, det som ska förklara allting. Här är en filosof, Axel Rosenberg, han säger "Science as our exclusive guide to reality." Alltså vetenskapen som vår exklusiva. Det betyder ju vår enda guide till verkligheten. Och det är klart, naturvetenskapen hittar inte Gud. Så om naturvetenskapen är den enda guiden till verkligheten, så vi kan inte veta någonting om naturvetenskapen inte kan säga något, så innebär det ju att Gud blir meningslös. Naturvetenskapen hittar ju aldrig Gud. Problemet med detta är ju att scientism är en alldeles felaktig uppfattning om vetenskap och om mänsklig kunskap. Naturvetenskap är fantastiskt när det gäller naturen. Att ta reda på hur naturen fungerar. Men sen kan den inte uttala sig om andra områden. Men vi kan fortfarande ha kunskap om andra områden på andra sätt. Jag brukar ofta fråga människor så här, vet du när du fyller år? Känner du till din födelsedag? Brukar ni fira er födelsedag? Ja. Hur vet man när man föddes? Naturvetenskapen kan absolut inte tala om min födelsedag. Går inte att få fram naturvetenskapligt vilket datum jag föddes. Men hur vet jag då när jag föddes? Mamma har sagt det. Och det är ju en jättebra kunskapskälla. Hon var ju där. Vad kräver jag mer av en kunskapskälla? Det är ju kanonbra. Dessutom i tillägg till att jag vet det från min mamma, eftersom vi som finns här kommer från relativt välordnade länder, så har det ju funnits en barnmorska som har gjort en notering. Pojke föddes, vägde så mycket och så lång. Och sen är det ju en tjänsteman som sen har fört över den noteringen in i svensk folkbokföring. Så det finns ju källor på när jag föddes. Det är historisk kunskap, källmaterial. Så jag har personlig kunskap via min mamma. Jag har historisk kunskap via källmaterial. Jag har ju ingen anledning att ifrågasätta vilken dag jag föddes. Det är ju väldigt säker kunskap skulle jag säga. Det är inte naturvetenskaplig, men det är fortfarande riktig, verklig, fast kunskap. Och så här är det på massor av områden. Det mesta som du och jag vet, som vi har kunskap om, kommer inte från naturvetenskapen. Det kommer från andra källor. Gud kan man få kunskap om. Inte genom att naturvetenskapen hittar Gud, för Gud är ju inget föremål i naturen. Men vi kan ändå ha kunskap om Gud. Genom att vi upplever Gud. Genom att vi drar slutsatser utifrån sånt som naturvetenskapen säger om naturen. Utifrån vad vårt samvete och vad moralen säger oss. Utifrån vad som har hänt i historien. Utifrån vad bibelordet säger. Det finns många olika kunskapskällor som är verkliga kunskapskällor men som inte är naturvetenskapliga. Men det är den här alldeles för smala definitionen av vad som är verklig kunskap. Alltså att det bara skulle vara naturvetenskap som kan ge verklig kunskap. som har ödelagt så mycket för oss. En filosof som heter Peter Kraft, han säger: det finns inga vetenskapliga bevis för att endast vetenskapliga bevis är goda bevis. Inget sätt att bevisa genom den vetenskapliga metoden att den vetenskapliga metoden är den enda giltiga metoden. Det är hans sätt att kritisera scientism. Jag tänker att man ska tänka så här. Naturvetenskap är ett fantastiskt men begränsat redskap. Den jobbar inom ett smalt område. Där jobbar den bättre än allting annat när det gäller mänsklig kunskap. Men utanför det området har den ingenting att göra. Naturvetenskap ger kunskap om naturen. Det hörs ju på ordet. Men den kan inte säga någonting om det övernaturliga, alltså om Gud finns eller inte. Men det kan vi få kunskap om på andra sätt. Naturvetenskapen ger kunskap om fysik, men inte om metafysik, vad som är bortom eller före fysiken. Så jag säger Chesterton: tyvärr är vetenskap bara fantastisk när den är vetenskap. När vetenskapen blir religion blir den vidskepelse. Amen. Vetenskapen är bara fantastisk när den är vetenskap. När den blir religion och försöker uttala sig om andra saker, då blir den vidskepelse. Bra, tack. En sida av detta att vetenskapen måste inse sin begränsning, det fångar filosofen Ludwig Wittgenstein. Han säger på ett ställe så här: modernitetens stora vanföreställning är att naturlagarna förklarar universum för oss. Nej, naturlagarna beskriver universum. De beskriver regelbundenheter, men de förklarar ingenting. Alltså naturvetenskapen beskriver hur naturen fungerar. Men det betyder inte att vi har förklarat varifrån naturen kommer. Eller varför den finns här. Vad som är meningen med naturen. Naturvetenskapen kan svara på en fråga så att säga. Hur fungerar naturen? Man kan beskriva naturen, men man kan inte förklara den. Här har en massa människor fått för sig att genom att naturvetenskapen nu kan beskriva mer och mer av hur naturen fungerar, så har det blivit på något sätt mindre plats för Gud. Nu har liksom Gud ingen plats längre. Men det är ett fullständigt missförstånd. Behovet av Gud har inte minskat för att vi förstår hur naturen fungerar. John Lennox, som har skrivit den bästa boken om naturvetenskap och kristen tro, Guds undergång, har naturvetenskapen begravt Gud. Ni ser, jag har stulit titeln. Finns här ute på bokbordet. Han brukar ta det här exemplet med en motor. Det här är en förbränningsmotor. Om vi har en civilingenjör här, så skulle den personen kunna beskriva för oss hur motorn fungerar. Om vi fick lite tid på oss, så skulle de allra flesta av oss till slut förstå hur motorn fungerar. Vi får en beskrivning av funktionen hos varje del. Betyder det att man nu kan säga: det är ingen som har gjort den här motorn? Nej, det vore väldigt konstigt. Att vi nu förstår funktionen är ju ingen förklaring på varifrån motorn kommer. Den behöver ju fortfarande en konstruktör, ett upphov. På samma sätt är det ju ingen att vi nu förstår hur naturen fungerar. Det betyder ju inte att vi inte längre behöver Gud. Hela frågan om vad är naturens ursprung? Vem har gjort naturen? Var kommer den ifrån? Hela den frågan finns ju kvar. Inom filosofin så brukar man tala om olika nivåer av förklaring. Det här går tillbaka till medeltiden. Thomas av Aquino skriver om sånt här. Ni ser att det är en tekanna. Och ni ser på bilden att vattnet har börjat skjuta och det ryker så vattnet kokar. varför kokar vattnet? Ja, en förklaring är ju att det finns en värmekälla under tekannan. Och värmen har gjort att vattenmolekylerna rör sig och så. Okej, så du kan ju ge en naturvetenskaplig förklaring till varför skyder kokar vattnet. Men det är klart man kan också säga så här, varför kokar vattnet? Därför att jag vill ha te. Det är ju exakt lika sant. Det är bara en förklaring på en annan nivå. Det första är en naturvetenskaplig förklaring om hur värme och vattenmolekyler och så, hur det fungerar. Det senare är en personlig förklaring. Där kallar man inom filosofin för primära och sekundära orsaker. De sekundära orsakerna, det är den naturvetenskapliga där man beskriver funktionen. Den primära orsaken är ju att jag har satt vattenkannan på spisen och tänt gaslågan för att jag vill ha te. Det är den primära funktionen. Gud är den primära orsaken till att universum finns. Naturvetenskapen beskriver de sekundära orsakerna kring hur naturen fungerar. Till sist och helt kort. Var står naturvetenskap och Gud idag? Två korta exempel. Det här borde vi förstås ha en hel eller många kvällar om. Men kort. Då vill jag börja med The Big Bang Theory. Inte tv-showen, utan den naturvetenskapliga teorin. Big Bang-teorin. En teori som det finns så mycket missförstånd kring. Jag träffar massor med icke-kristna studenter som säger så här: nej, men jag tror inte på Gud, jag tror på The Big Bang. Och sen träffar jag en massa kristna som säger: nej, men jag tror inte på Big Bang, jag tror på Gud. Och i båda fall har man missförstått hela situationen. Så här är det. Låt oss gå 100 år tillbaka i tiden. Då trodde en majoritet av filosofer och väldigt många naturvetare, de trodde att universum är evigt. Att det har alltid funnits. En svensk Nobelpristagare i kemi, Svante Arrhenius, han skrev så här: universum i sin essens har alltid varit vad det är nu. Universum är evigt. Det är en uppfattning som passar väldigt bra med ateism. Därför att ateisterna sa så här. De gick till en kristen, gick till kristna och sa: ni säger att Gud har skapat universum. Om vi då frågar, vem har skapat Gud? Så säger ni: det är ingen som har skapat Gud. Han bara är. Han har aldrig blivit till. Han är av evighet. Han bara finns. Okej. Vi har en mycket bättre teori, sa ateisterna. Bort med Gud. Och sen säger vi om universum allt det där ni sa om Gud. Universum är evigt. Det har aldrig blivit till. Det bara är. Vi kan inte förklara varför, men det är tillvarons yttersta faktum. Ett evigt universum passar väldigt bra med ateism. Men passar ju väldigt illa med kristen tro. För enligt kristen tro är det bara Gud som är av evighet. Så för 100 år sedan så var det kristendomen som hade problem när det gäller kosmologin. Men så hände någonting. Här ser ni tre farbröder. Ni känner igen mannen längst till vänster, Albert Einstein. Mannen längst till höger är en annan Nobelpristagare i fysik, Robert Millikan. Och sen där i mitten står det en farbror som har en prästkrage. Han är också en världsledande kosmolog. En belgisk man och också präst som heter Georges Lemaître. Han är den som först presenterar en ny teori om universum. Som får vad som från början är ett skällsnamn, ett öknamn, The Big Bang, eller Big Bang-teorin. Alltså att universum är inte evigt. För ett begränsat antal år sedan, i det här fallet 13,8 miljarder år sedan, blev tiden, rummet, energin och massan till. Men det blev verkligen till, det är inte evigt. Det kom in till existens. Den här teorin mötte massor med kritik därför att alla förstod vad den innebär. Om den är sann så öppnar vi ju dörren mot Gud. Ett universum kan inte bli till av sig självt. Det måste orsakas av någonting. Om det här är sant, då finns det ju någonting bortom universum som har orsakat att universum blir till. Det som har hänt sedan 1920-talet när Lemaitre lanserade sin teori, det är att Big Bang-teorin har bekräftats på område efter område. Vår generations främsta kosmolog, Stephen Hawking, han konstaterar att praktiskt taget alla är idag överens om att universum och tiden har sin begynnelse i The Big Bang. Det här passar ju mycket bättre med kristen tro. Det är ju detta kristna alltid har sagt. Det står i första versen, i första boken som vi utgår från. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Men det här är djupt problematiskt för ateisten. Det här finns idag formulerat i ett av de vanligaste argumenten inom filosofin för Guds existens. Det kallas för Kalam-argumentet, och en kristen filosof som heter William Lane Craig är mest känd som dess främste förespråkare, Kalam-argumentet. Det är uppbyggt som ett, vad filosofer kallar en syllogism, där du har två premisser och en slutsats. Första premissen är så här: allt som börjar existera har en orsak. Alltså inte allt som existerar. För i så fall skulle ju Gud, om han finns, ha en orsak. Nej, allt som börjar existera, allt som går från icke-existens till existens, allt som blir till, måste ha en orsak för sin tillblivelse. Det där är en helt fundamental filosofisk tankelag, formulerad för mer än 2000 år sedan. Ex nihilo nihil fit, ur intet kommer intet. Så någonting kan inte av sig själv uppstå ur ingenting. Så om någonting blir till så är det någonting som orsakar dess tillblivelse. Andra premissen är: detta universum började existera. Det är vad Big Bang-teorin hävdar. Det finns dessutom intressanta matematiska argument för samma sak. Men om jag har anledning att tro att allt som börjar existera har en orsak, och om jag har anledning att tro att detta universum började existera, då kan jag faktiskt dra en slutsats. Nämligen att detta universum har en orsak. Detta universum förklarar inte sig själv. Det måste ha en förklaring bortom före sig självt som har orsakat dess existens. En annan sak, det är att när de räknar på Big Bang-teorin och på universums tillblivelse, så har man identifierat över 50 olika konstanter, över 50 olika faktorer av en fullständigt häpnadsväckande finjustering, finkalibrering. Där det måste ha varit inställt på exakt det sättet som det var för att planeter ska kunna bildas, för att ett universum som är livstillåtande ska kunna bli till. Och det här är så många faktorer på en sån fullständigt häpnadsväckande nivå att många säger att detta är idag det bästa argumentet för Guds existens. Om man frågar ledande ateister, vi vet att ni inte tror på Gud, men vad är det bästa argumentet för Guds existens? Då är det väldigt många som säger att det är argumentet från universums finjustering. Det ser nämligen ut som om universum är finkalibrerat för att kunna innehålla liv. Det finns miljarder, 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 miljarder olika scenarier där det inte kan finnas liv. Varför blev det ett universum där liv kan finnas? Så här säger Alvin Plantinga, världens kanske ledande religionsfilosof. En reaktion på denna till synes enorma slumpmässighet är att se den som ett belägg för det teistiska påståendet att universum har skapats av en personlig gud. Det är som om det finns ett stort antal siffror som måste ställas in inom extremt smala gränser för att livet ska vara möjligt i vårt universum. Det är ytterst osannolikt att detta skulle hända av en slump, men mycket mer troligt att detta skulle hända om det finns en person som Gud. När jag läste teologi vid universitetet i Lund på 80-talet, då fick alla läsa Anthony Flew. Han var den tidens ledande ateistiska filosof. Han är berömd för ett antal böcker där han just argumenterar för ateismens överlägsenhet. 2004 så slog det ner som en bomb när Anthony Flew i en stor tidningsintervju berättade att han hade lämnat ateismen och blivit gudstroende. Varför? Just på grund av det här argumentet. Detta kände vi inte till på 50- och 60-talet när jag skrev mina böcker om ateism. Detta är ny kunskap om universum, sa Anthony Flew. Och den här nya kunskapen pekar mot att det finns en intelligens som har orsakat och finjusterat universum. Vad vi vet så blev Anthony Flew inte kristen, alltså han bekände aldrig Jesus som Guds son, han bekände aldrig Jesu uppståndelse. Men han gick från ateism till gudstro. Just utifrån ny kunskap om universum. Så här är två intressanta områden, Big Bang-teorin och finjusteringen. Där vi då har fått ny kunskap naturvetenskapligt om vårt universum. Och den kunskapen samspelar bättre med kristen tro än ateism. Jag skulle inte säga att det bevisar Guds existens eller bevisar en mindre kristendomen. Men det samspelar passar bättre samman med kristen tro. Och sen kan vi lägga till många, många andra argument som pekar i samma riktning mot den kristna trons trovärdighet. Då ska jag sätta punkt här. Jag vet att jag har hoppat över massor med känsliga och intressanta och svåra frågor. Ni får många bra tillfällen och ta upp de frågorna till diskussion efteråt. Passa på att titta på bokbordet. Lennox bok. Han har en annan bok som relaterar till första Mosebok. 7 dagar som delar världen. Ni hittar mina böcker om lite olika tema. Jag tog upp de två böckerna som ni hörde om här tidigare. Skeptikerns guide till Jesus, om evangeliernas historiska trovärdighet och om Jesu identitet och uppståndelse. Det är självservering vid bokbordet. Man betalar via telefonen, priser och så står där ute. Böckerna är på norska så ni inte tänker någonting annat.